Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Det kommer alldeles strax ett sommarprogram och värd för det är Ulla Hoffman. Varsågod!
För drygt 50 år sedan satt jag i Hagakyrkan i Göteborg med en dopklädd liten juliunge i famnen. Hans storebror, dagens lärare, klädd i en jättefin sjömanskostym, rusade runt i kyrkan och testade akustiken. Jag kände hur hjärtat svämmade över av kärlek till honom. Håret stod som på Emil i Lönneberga rakt upp när han tittade på mig och våra ögon möttes. Jag tänkte, hur ska jag kunna älska någon annan varelse som jag älskar honom? Så rörde sig den dopklädde juliga ungen i min famn och jag tittade ner och mötte hans ögon. Och jag tänkte, kärleken är förunderlig och vidunderlig. För just i det ögonblicket fördubblades min kärlek. Den delades inte mellan de två, den fördubblades. Och 8 år senare tredubblades den när yngste sonen föddes. Den är inte likadan. Jag älskar sönerna på det sätt var och en av dem behöver. Och jag visar min kärlek så att just han kan känna att den finns där. Det är kanske så att kärleken är specifik för var och en den riktar sig till. Den tar sig också uttryck på många olika sätt. Kanske beroende av vad den jag älskar behöver. Kärleken är ett väsen som är svårt att förstå och begripa och den är, tror jag, specifik för varje människa. Det är inte heller så att varje människa tilldelas x antal kilo kärlek att älska med under sin livstid, utan den blir bara mer och mer. Ju fler det finns att älska, desto större är och blir kärleken. Jag har 3 söner och 7 barnbarn, svärdöttrar, syskon och kusiner, för att inte tala om vänner att älska. Man skulle kunna tänka sig att det var slutälskat för min del, i vilket fall att jag vid 76 års ålder inte skulle förmå att alstra mer kärlek. Men det är det som är det förunderliga med kärleken. När det kommer barn från Afghanistan, Gambia, Somalia, Eritrea, Etiopien till mig så växer den igen. Jag försöker att kategorisera den och märker att den inte låter sig kategoriseras eftersom jag aldrig har känt så här tidigare. Min kärlek har aldrig tidigare riktats mot barn som tvingats lämna sin mamma, pappa och syskon och fly undan allt hat och dödande som deras politiker utsätter dem för. Jag har aldrig träffat ungar som bokstavligen gått till Tyresö där jag bor. Jag har heller aldrig träffat ungdomar som plågas så av 3 års väntan på att få en fristad hos mig, hos oss. Nu när de bor hos mig har min kärlek inte några gränser. Och jag vet att jag inte är ensam att känna så här. Vi är flera familjer i Tyresö som har fått förmånen att ha ensamkommande ungdomar boende hos oss. Människor som inte sett in i ungdomarnas ögon säger till oss att vi inte ska bli emotionellt engagerade. Det är ungefär som att säga till lavan i ett vulkanutbrott att den ska sluta rinna eller vinden sluta blåsa. Det är för sent. Vi älskar våra ensamkommande ungdomar med en urkraft vi inte trodde eller visste att vi hade. Det här sommarprogrammet är till alla ensamkommande ungdomar i Sverige med kärlek. Och nu ska vi lyssna till en sång, en visa av Mikael Wiehe. Här är en sång till modet.
Här är en sång till modet. Den är till alla dem som vågar tro på morgondag fast natten är så lång. Här är en sång till modet, en liten enkel låt. Det kan kanske verkar meningslöst, men jag sjunger den ändå. Här är en sång till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt, till alla som slår sig samman, till alla som ställer krav, till de som vet hur svårt det är och ändå säger ja. Ja, här är en sång till mot hos de som vågar se, som inte låter tysta sig men säger som det är, alla som bygger broar, till alla som släpper in, till de som tror att människan kan göra det hon vill. Ja, här är en sång till alla som vägrar att ge, som kämpar vidare fast livet är så hårt, till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kluva sig men håller på sin rätt. Ja, här är en sång till modet, den är från mig till dig, en liten enkel visa med det jag helst vill säga. Så vårda den väl och lär den och nynna den ibland, för då växer den och sprider sig i hela Sveriges land.
När min äldste son gick i andra klass rånades kreditbanken på Norrmalmstorg. Med var bland andra Clark Olofsson. Medierna grävde i Clarks barndom. Han växte upp med en ensamstående mamma och när han var 8 år, lika gammal som min äldste son då var, omhändertogs han av det sociala. Bilden i media av en kille som doppar en flickas flätor i bläck och därför blir hämtad av socialen etsade sig fast i min hjärna och i mitt hjärta. Jag var ensamstående mamma och mina söner minst lika busiga som Clark Olofsson. Skräcken jag levde med under en tid var hemsk. Jag bara väntade på att någon av grannarna skulle anmäla mig till socialen som då skulle omhänderta mina söner. Jag la mig på kvällarna med kramp i magen. Det hände förstås inte. Socialsekreteraren kom aldrig och tog mina barn och oron la sig så småningom och krampen försvann. Men nu är jag där igen. Jag lever med samma skräck. Krampen i magen är tillbaka. Hos mig bor nu 2 unga ensamkommande killar från Afghanistan. De var 15 eller 16 år när de via Iran, Turkiet, över Medelhavet i gula gummibåtar där de, för att inte drunkna, tvingades kasta alla sina tillhörigheter med bilderna på mamma överbord, genom Grekland, Serbien, Ungern, tog sig till Sverige. Först till Malmö, sen till Stockholm. De fick anvisningskommun, de fick placeringskommun, de fick gymnasium, de fick trygghet under snart 3 år på gymnasiet i Tyresö. De har behandlats som brickor i ett svarte petterspel där ingen kommun vill ta ansvaret för barnbarnen till de afghanska farmödrarna. Gammal eller ny lagstiftning spelar ingen roll. Den är lika rasistisk och lika nationalistisk oavsett. Och den har så varit sedan den första utlänningslagen kom till 1927, där syftet var att skydda den nordiska rasen. Jag träffade dem först på Tyresö gymnasium som de under tiden här har levt med som den enda fasta och trygga punkten i deras korta liv. Där finns kompisarna som vet vad det handlar om. Där finns lärarna, kuratorer och andra vuxna som kan ge dem en paus och andrum i tankarna kring vad svaret på deras asylansökan kan komma att innebära. Så istället för att fira sin 18-årsdag med glädje blev den dagen en ättestupa för dem. De kastades ut från familjehemmet och blev av med sin gode man. Nu var de gubbevars myndiga. De fick välja mellan att lämna tryggheten och flytta norröver till någon av Migrationsverkets förläggningar eller att stanna kvar i kommunen där de går i skolan och åtminstone få mat under veckorna och bli hemlösa och sova i tunnelbana på tågstationer eller någon natt hos en kompis. När jag satt där i kommunfullmäktige och hörde den kristdemokratiska dåvarande ordförande i socialnämnden säga att det var för killarnas bästa som hon och hennes allianskompisar ser till att de får en enkel biljett till en vuxenförläggning så långt bort från Tyresö som möjligt, brast någonting inom mig. Politik är det möjligas konst och det hade varit möjligt för Tyresö och alla andra kommuner att använda sig av den konsten och hjälpa de ensamkommande 18-åringarna att gå färdigt sin skola. Det handlar om inkludering, eller som Socialdemokraterna säger, alla ska med. Där politiken inte förmår bättre, där politikerna är som aliens från en annan värld, så måste medmänniskan gå in, öppna sitt hem och ta ansvaret för att politiken har gjort unga människor från krigshärjade länder hemlösa. Och det oavsett om de blir hemlösa i Afghanistan eller i Sverige. När killarna har gått och lagt sig sitter jag i köket med kramp i magen och lägger patiens. Jag ser bilden av två 16-åringar i en gul gummibåt kämpandes för sina liv framför mig och tänker: jag släpper inte en jävel över bron oavsett om det är Migrationsverket eller polisen. Sov ni, jag sitter här och vaktar. Nu ska vi få lyssna till En sång till friheten av Björn Afzelius.
Do
1995 inrättade Vänsterpartiets partistyrelse Fristadsfonden. Vi som arbetade med asyl- och flyktingfrågor hade märkt att det var många som hade skäl att stanna men inte fick det. Och att de inte hade möjlighet att betala för juridisk hjälp att använda sig av möjligheten att ansöka om så kallade verkställighetshinder. Det kan ju ha hänt något i hemlandet under den långa asylprocessen. Eller så att man av olika skäl inte berättat allt. För hur ska man förstå att polisen i Sverige, eller Migrationsverket för den delen, till skillnad från dem i hemlandet, är snälla och att man därför vågar berätta vad som hänt? Fristadsfonden samlar in pengar bland partimedlemmarna och med de pengarna har vi räddat livet på tusentals flyktingar sedan vår start för drygt 20 år sedan. Många av dem som söker vår hjälp har varit utsatta för förföljelse och tortyr eller har traumatiska krigsupplever bakom sig. De som Fristadsfonden hjälper hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt från. Den nya tillfälliga lagen som kom 2016 och som inte blev så tillfällig innebär ytterligare begränsningar i möjligheten att få stanna i Sverige. I praktiken innebär den att humanitära skäl är borttaget, även för barn. Jag är nu sedan många år ordförande för fonden. Generalsekreterare, för hon måste vara något med general i, är Anita Doratio. Årets hjälte och årets svensk. Hon har också kallats för Sveriges ängel. Anita och jag brukar prata med varandra nästan dagligen. I den här branschen är det snabba ryck som gäller. En utvisning måste stoppas eller ett intyg skickas in till Migrationsverket. Har du läst Migrationsverkets beslut om min familj i Åre? Frågar Anita upprört en dag i telefonen. I Anitas familj finns en liten 12-årig tös som har legat apatisk med sond i näsan i 18 månader och kommer att tvingas att fortsätta med det i minst lika lång tid enligt Migrationsverkets beslut. När jag väl läser beslutet känns det som om vi vore tillbaka till början av 2000-talet då asylsökande barn gav upp sina liv och försvann in i sig själva. De blev apatiska, låg där på sina sängar med en sån genom näsan med förtvivlade föräldrar på sängkanten masserade det uppgivna barnets fötter och ben för att hålla igång muskulaturen. Det handlade om barn som sett och upplevt fasansfulla saker och som därför inte klarade av asylprocessens ifrågasättande och långa väntan. De satte livet på paus och gav upp tills väntan och ifrågasättandet var över. Jag läser att beslutsfattaren vet att hon har möjlighet att bevilja flickan permanent uppehållstillstånd. Men hon tycker inte att 18 månaders sondmatning är en sådan synnerligen ömmande omständighet som krävs för ett permanent uppehållstillstånd. Så hon ger den 12-åriga flickan ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader till. För att dölja att hon har ett val rapar hon upp den ena paragrafen på den andra i ett försök att rättfärdiga sig och den omänskliga lagstiftningen som innebär att lilla Aisha ska fortsätta ligga där med livet på paus. Jag tänker på flickan i samma ålder som för 13 år sedan låg på en säng i en lägenhet i Tyresö med en slang genom näsan, med förtvivlade föräldrar på sängkanten och med en lilla syster som kröp ihop mer och mer på sängen i rummet bredvid. När jag är på gymnasiet haffar jag Abid i korridoren och får en pratstund med honom. Jag har blivit en annan människa, jag är inte som jag brukar, säger han. Jag kan inte koncentrera mig, jag bara sitter på lektionerna. Jag är så trött, jag bara tänker och så kan jag inte sova. Jag somnar 2 eller 3 på natten och sover i 3-4 timmar. När jag frågar vad han tänker på håller han upp 2 fingrar och säger, jag tänker på 2 saker, uppehållstillstånd och min mamma. Han går till skolan och till gymmet. Han sitter på lektionerna, ligger vaken på nätterna och tänker på uppehållstillstånd och mamma. Han är ung och istället för att ha livet framför sig undrar han över vad som blivit av hans liv. Han som skulle kunna bli världens bästa pappa och bilmekaniker om bara politikerna gav honom en chans och slutade att misstänkliggöra honom och hävda att han ljuger om sin ålder. Han har inget födelsedatum. Han har bara en fiktiv födelsedag som han fått av Migrationsverket. Han kan inte ljuga om sin ålder därför att han inte vet vilken dag eller månad han är född. Han vet bara årtalet på hans tideräkning och det är 1378. Och för att kunna stapla ytterligare en ovetenskaplig ålder på den fiktiva tvingas han att fotografera en tand och en knäled så att Rättsmedicinalverket ska kunna slå fast att resultatet talar för att han är över 18 år. Inte att han är över 18 år utan att resultatet talar för att han är över 18 år. Och vips är han myndig och kan skickas till ett land där han inte bott i på många år och där han riskerar att dödas av talibaner, IS eller regering därför att han är hasar och shia-muslim. Där svenskar avråds från att vistas, dit kan Abid åka. Där UD varnar för terrordåd, dit kan Abid åka. Två apatiska tillstånd. Det ena där kroppen slutar att leva själv och det andra där själen måste stänga sig för att den inte orkar mer. Samma väntan och samma ifrågasättande, samma orsak, samma hjärnaxel men nu förstärkt med de partier som tidigare bildade en allians mot en flyktingpolitik som tvingade barn att ge upp sina liv. Låt Aisha och Abid och alla andra unga människor som tvingas sätta livet på paus få rätt att stanna här. Jag behöver dem. Du behöver dem. Och nu ska vi lyssna till en jättefin sång, låt av John Lennon, A Working Class Hero. Och A Working Class Hero is something to be.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Det är konstigt där med hur ord kan rota sig och betyda en det ena, en det andra. Jag blir väldigt uppretad av ordet flyktingström. Hur många flyktingar blir en ström? och hur gör flyktingar för att strömma? År 2015 kom cirka 165 000 människor till Sverige. Det är ungefär 0,002% av jordens befolkning. Konstigt tycker jag att 0,002% av jordens befolkning kan strömma. Allra helst om de kommer från flera olika länder. Var börjar de strömma? Egentligen är det en dum fråga. Jag vet ju att det bara är att fråga Morgan Johansson, Ulf Kristersson eller Jimmy Åkesson. De vet att det är vid färjeläget i Helsingör eller vid bron över till Malmö förstås. Det är, för att travestera Jesus, lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en ensamkommande ungdom från Afghanistan eller en familjefar från ett sönderbombat Syrien att ta sig in i Sverige för att söka asyl. De 165 000 människorna som sökte skydd i Sverige 2015 skulle, om de fick stanna, öka Sveriges folkmängd med 1,6%. Vad gäller befolkningstäthet ligger vårt avlånga land på plats 153 av jordens 195 stater. Vi kunde ju haft det som i Monaco eller Luxemburg eller varför inte Schweiz, där det bor betydligt fler än våra ynka 24 människor per kvadratkilometer. De länderna tar inte emot några flyktingar från Afghanistan eller Syrien. De tar bara emot skatteflyktingar från Sverige. Den flyktingpolitik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet för, både i Sverige och EU, har inte lett till att färre människor är på flykt eller att färre drunknar i Medelhavet. Den har bara lett till en kapptävling mellan sex av de politiska partierna i riksdagen om vem som bäst kan anpassa sig till Sverigedemokraternas fobi till människor från andra länder. Den har gjort att människor sitter fast i omänskliga förhållanden i Turkiet och används som gisslan för Erdogan gentemot EU. Jag ser att de som har flytt för sina liv används som brickor i ett spel där en despot sitter med trumfen på handen och får betalt med miljarder för att förhindra att människor söker den asyl som de har rätt till enligt artikel 14 i deklarationen om mänskliga rättigheter i EU. Jag känner igen draget från vindarna som utlöste andra världskriget. Jag blir helt enkelt skogstokig när jag tänker på att den som förnekar folkmordet på 2 miljoner människor 1915 nu har fått makt över livet för ensamkommande ungdomar från Afghanistan, familjer från Syrien, kurder från Iran. Erdogan kan handla fritt med dessa människor inom ramen för de 60 miljarder kronor som Sverige varit med och betalat för det avtalet. Lika lite som det går för Sverige att köpa sig fritt från de stängda gränserna under andra världskriget kan våra politiker köpa sig fria från konsekvenserna av de stängda gränserna nu. Jag tycker att det är pinsamt, rejält pinsamt att höra och se hur de som har makten slingrar sig för att få den restriktiva politiken, få de stängda gränserna, vapenexporten till krigförande länder och att få ovetenskapliga åldersbedömningstester på ensamkommande barn att passa in i deklarationer om mänskliga rättigheter. Aldrig mer, sa vi när vi antog deklarationen, men nu är vi där igen. På samma sätt som vi blundade för folkmordet på Armenien med flera kristna grupper 1915, på samma sätt som vi blundade för de tyska nazisternas förintelse av judar under andra världskriget, på samma sätt blundar vi idag för slakten på Syriens befolkning och situationen för de ensamkommande. Vi gör det nu som då. Vi stänger våra gränser och flyktingströmmen blir en rännil. Det samhälle jag har varit med om att bygga upp håller inte längre måttet. Men det är väl som de brukar säga, vi har de politiker vi förtjänar. Men vi, politiker och andra, måste göra bättre. Det är dags att återfordra människovärdet tillbaka. Det här var mitt sommarprogram. Det var det här jag ville säga till er. Jag hoppas att du som lyssnat känner att du vinner kärlek om du öppnar ditt hem för en hemlös ensamkommande ungdom. Jag hoppas också att du fått mer förståelse för varför det är så viktigt att försvara artikel 14 i deklarationen om mänskliga rättigheter. För om vi släpper rätten att söka asyl kommer vi snart att släppa artikel 25 som ger oss rätt till en värdig ålderdom och slippa ättestupan. Och därefter kommer våra mänskliga rättigheter att falla som brickorna i ett dominospel. Eller som Tikkanen uttryckte det, det är okej med mänskliga rättigheter. Men vi måste noga överväga vem som ska betraktas som människa. Tack för att ni lyssnade och jag önskar er alla en trevlig sommar med mycket sol och många härliga möten.
Ni har hört Ulla Hoffman bidra med sitt sommarprogram. Tack för att ni lyssnade. På återhörande.